Då var det podd-dags igen. Välkomna till Flink och Rotebladets handbollspodd. Det är torsdag igen, Flink. Hur är läget i Helsingborg?
Det är bra. Sitter och tittar ut över en grön gräsmatta. Ingen snö, såklart, här heller. Ryktade som att det skulle varit, hörde på radion, snö lite grann i Ljungebygden igår. Men det vet vi ju att du bor inte i Ljunge, eller hur?
Nej, det hänvisas till det ibland, men det skulle jag inte vilja säga att jag gör.
Olof Lund tror ju att snapphanarna bodde i Kristianstad, till exempel.
Ja.
Det är väl det mest flagranta, så att totalt historiskt, men det ska vi inte heller säga. Men Ljunge är ju snarare Hässleholm och Bjärnebo där jag kommer ifrån.
Ja. Tänker alltid på det när Kristianstad möter Lugi, att vi får alltid upp det här snapphan-citatet då från Olof Lund. och det gjorde de ju, Kristianstad mötte ju Lugi igår, så det var ju kul att du nämnde det. För att, där ska vi börja där, eller?
Tycker jag.
Där såg jag en halvlek. Det var ju stor dramatik på pressläktaren, kan man säga. Ja, det var rätt så dramatiskt i matchen också, men det var desto mer dramatik på pressläktaren där. Det var ju, jag satt egentligen hemma och skulle se matchen på tv. Så kom ju inte sändningen igång. Simon hade lite bekymmer. Det led väl du med av, eller?
Ja, väldigt frustrerad i början. Sen så hittade jag bara, det var ju någon sån här röd banderoll, eller man ska kalla det. Så här, ska du se kvällens livesport, klicka här. Jag tror inte man behövde en login då, eller jag fattar inte hur det fungerar. Då kom matchen i alla fall. Det var ju som en, ja, det var inte så snygg layout där när man skulle välja. Det var som om man hade gjort något sånt istället för att slippa
reservstream.
Ja, för att det inte blev nerringda då på något vis, så behövdes det väl ingen login, utan de löste det så på det viset. Men senare på kvällen tror jag att det behövdes. Men ja, så jag såg det mesta förutom då första kanske 10 minuter och sånt. Det stod 7-2 till Kristianstad när jag fick igång en sändning.
Jag blev sen nedkallad till andra halvlek för han som sportchefen som satt och live-rapporterade och skulle skriva matchen drabbades av akut magsjuka. Så det blev lite kris där, så jag fick hoppa in, så jag såg andra halvlek på plats då, live-rapporter. Men jag hade ingen kontakt med honom, så jag är frisk som en nötkärna, och det är du också.
Ja, så han var inte nere i omklädningsrummet.
Nej. Han lämnade arenan någon gång där.
Krypande.
Nej, jag vet inte hur han löste det.
Nej, han försvann bara. Ja, det var lite, väl,
Men det är lite annorlunda att bevaka en match så när man kommer in mitt i och inte har sett första halvlek.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag har nog aldrig varit med om det sägs.
Särskilt då man ska sätta kungabedömning då på vilka som har varit bra. De tre bästa brukar vi göra efter varje match. Lite lurigt igår.
Ja, du fick ingen hjälp av sportchefen.
Nej, jag fick ingen hjälp.
Han fick inte ur sig några kungar.
Nej, han fick
ur sig annat. Ja.
Men du såg den på tv också. Du imponerades av Kasper Kjell, förstår jag. Det gjorde jag med, för han var bra i den här leken jag såg. Det var väl han som var bra och Leo Larsson i matchen. Annars var det inte mycket att hänga i granen. Jag har haft, tänkt på det redan under EM. Jag har varit haft riktigt otur med matcher. De enda matcherna jag såg på plats under EM var ju Sverige förlorade hela tiden. Och nu sen börjar man bevaka handbollsligan då. Då fick man inleda då med Malmö Kristianstad, som var ju en rätt risig match generellt. Alltså kvalitetsmässigt en rätt svag handbollsmatch, tekniska fel. Och sen kom man då till Ystad där. Där var visserligen IFK Ystad var ju bra. Kristianstad var ju inte bra. Och sen kom man ner och ser andra halvlek där igår Lugi Kristianstad, som var kanske ännu risigare än hela Malmö-matchen där. Det var ingen bra handbollflink.
Nej, det var det verkligen inte. Jag bara noterade också att matchens spelare då blir ju Leo Larsson i hemmalaget såklart. Och Carl Valinius i bortalaget, vilket ju var lite anmärkningsvärt. Inget ont om Valinius, men han var ju inte Lugis bästa spelare. Han sköt några mål, men han stod ju för väldigt många tekniska fel också. Plus att han sänkte sin lagkapten. Det kanske man naivt inte ska ligga honom i fartet när det gäller match och spelare. Men några sekunder innan pausen alltså. Så drog han ju ett avstämt, armen var uppe och Marcus Sjöbrink inne på linjen fick ju den mitt i plöjtet. Och föll ihop och förmodligen då drabbats av hjärnskakning. Han spelade inte mer, fick ju medicinska teamet kunde de konstatera. Och nu ska han genomgå hjärntrappan. Jag pratade med Axnér efter matchen. Så nej, Kasper Kjell var ju, Leo Larsson var bra, men Kasper Kjell var ju ändå liksom behållningen. Det var ju, nej, det var en väldigt, det var ingen bra handbollsmatch. Lagen kom ju inte upp i den nivån man kan förvänta sig. Axnér sa ju där till mig att han aldrig mött ett så dåligt IFK Kristianstad, vilket de då haft, och att de borde ha vunnit med 5 mål, Lugi.
Mm.
Jag förstår ju vad Axnér menar. Det var ju det som sökte, kanske IFK som gjorde sig lite roligare ändå över det på Twitter, så jag att Lugi hade vunnit mot IFK 2012 med 30-19 eller vad det var.
Mm.
Så det är klart att det var ju större siffror. Men jag förstår vad Axnér menar. Lugi hade ett jäkla läge. Hade de kommit upp i hyfsad nivå, så det är klart att Kristianstad har mött ett bättre Lugi än vad det var. Självklart. Men det är ju ändå Kristianstad, det är ju Lugi som slår underläge. Så att, sådär. I efterhand så såg de att de hade ett jäkla bra läge att ta 2 poäng.
Det är ingen Tater och Einar som var avstängd eller Fra Gudmundsson skadad. De som kommer in där bakom har knappt spelat någonting på hela säsongen. Finns som Petsen är nöj och Birkefelt är ju, har inte spelat så mycket. Förstår man ju varför. Mm. Osvirk fick väl några minuter där i första halvlek, om jag förstår det rätt, va? Det imponerar inte, va?
Nej, ja, det är tunt. Tunt trupp. Det är förmodligen den sämsta truppen någonsin. Eller hur är det nu?
Ja, inte någonsin. Men nej, det, jag tycker inte. Jag tycker kanske att Lugi borde ha vunnit. Jag tycker inte att truppen är så bra som alla tycker. Men sen har de inte spelat. Alltså, de har inte spelat någonting. Osvirk har knappt spelat sen han kom. Bjerkfeldt har knappt spelat på hela säsongen när han fall. Så att även om det hade varit bra spelare, så förutsättningarna redan där är ju liksom svaga, eftersom man inte har fått någon speltid. Och sen har de ju inte imponerat direkt, den speltiden de har fått. Så Lugis, var det någon gång de skulle ta Kristianstad i Kristianstad, så var det ju verkligen, verkligen nu.
Ja, det var det. Ja, det har gått tungt för Kristianstad sen efter uppehållet här.
Ja, men det är, vi har ju snackat om det lite. När de gick som bäst där, då gick de ju bara på 3 nedmetsspelare. Nu har inte de funkat mot Malmö eller Öster, och de har förlorat, och nu var de inte med, kunde mycket väl förlorat igen. Så de är ju, de 3 niometrarna måste ju vara med, tror jag, om de ska gå långt framöver. Mm. I slutspelet. Petsen fick ju spela rätt så mycket, eller han fick spela jättemycket nu mot Lugi, men han, jag vet fan, det är svårt att se att det ska lyfta riktigt där. Han är bara så på, känns lite som en omodern värvning, om man vågar säga så här tidigt. Liksom, och vi pratade om det när det var EM, det var liksom storskjutarnas, eran för bombkastarna var liksom över. Nu var det mer smartness och mittnöjornas tid, men samtidigt Petsen är kanske lite en mittnöja av ännu äldre liksom format, mer en mittnöja som funkade på kanske 90-talet med en spelare som hittar tempo och sätter andra i lägen. Nu måste man ju vara, även om det är mittnöjornas era, så är det mittnöjor som är själva hot på alla möjliga sätt med spelförståelse och ändå har skott och genombrottsförmåga. Där är väl inte Petsen, tycker jag.
Nej, han vispar runt där, känns det som. Alltså så.
Jag sätter lite fart på bollen och
växlar och sådär. Men det, visst, det är ju, växlarna sitter ju där. Det är ju inga tekniska fel och så ju. Men nej, jag håller med dig. Det är ju frågan vad de får ut av det.
Nej, jag menar, i modern handboll måste man ju vara ett, var man än spelar på banan, måste man vara ett hot själv.
Mm. På tal om mittnöjarna, vi har ju inte kört efter EM någon podd. Jag vet inte om jag sa det till dig. Karadžić hade jag ju i mitt All-Star-team fram till slutminuten i finalen där typ, när han gjorde sitt stegfel.
Nej, det var underbart.
Ja, nej, han rök faktiskt där. Jag tänkte liksom så här, man satt ju ihop det då inför finalen, och så fick man ju kolla finalen lite och lite känsla. Så kände jag bara, nej, där var han ju inte bra. Och sen var det ju liksom grädden på moset, det där stegfället. Så stod ju valet mellan honom och Antre Rios. Antre Rios var inte heller jättebra i finalen. Men vill ändå ha någon av dem.
Och sen så. Karasic var ju svag i semifinalen också.
Ja.
Han var, gjorde väl 2 mål på 10 eller 11-12 avslut. Så sista kvarten av ordinarie tid och hela förlängningarna där så tog han inte, vågade inte skjuta. Han missar ju allt. Så ja. Ja, det tycker jag du gjorde rätt i.
Ja. Men det var väldigt nära ändå att det hade blivit Karasic. Men ja, nej. Det var... tippade honom över kanten det där stegfelet.
Ja.
Ska vi tillbaka till Kasper Kjell. Är ju inte heller någon, det är ju ingen sån egentligen ingen kanske så modern mitt när jag heller, alltså den här hybridspelaren eller den som, inte än så länge för han väger, han har ju sig tagit sig lite och gått upp några kilo för han var ju väldigt smal innan, men det är ändå en, jag vet inte, man gillar ju den spelartypen.
Ja, lite sån Ludvig Hallbäck typ. Ja, så han har ju rätt så grymma stegesättningar får man säga. På det sättet är han ju verkligen ett hot själv.
Ja, ja. Ja, ja.
Man
men har... Hallbäck känns ju lite mer power ändå. Alltså,
Ja, och han har ju kanske mer av ett skott än vad Kjell har. Mm. För tillfället. Men Kjell, liksom, han gjorde ju mycket mål och är ju verkligen ett hot. Så alltså på det sättet är han ändå mer modern än vad Petersen är.
Ja. Ja, definitivt. Oja, oja. Ja, men det är han ju. Men det är ju inte det här ja, sagosen alltså den storleken och så. Men nej. Jag bara gled in på Kjell här, för vi sa att vi skulle snacka lite om talanglistan jag satt ihop i igår.
Ja. Jag gick igenom denna. Den verkade gedigen. Har det genererat några plusköp?
Ja, men det har det. De är ju eld och låga upp i cheferna uppe i Stockholm. Jag tror inte att jag får säga hur många, men riktigt mycket med våra plusmått mätt. Och det säger ju en del. Jag menar, vi är ju rätt så ledande när det gäller att sälja plus och abonnemang och sånt. Så den här har ju genererat väldigt mycket. Så att de är glada där uppe. Och jag får väl skicka lite... en tacksamhetens tanke till Stockenberg som direkt började twittra om den här listan och tycka och tänka och såklart tyckte ju mest det var skit ju, men det var ju inte oväntat och jag säger vad som jag när jag twittrade ut länken till den att det är inte många som kommer instämma i detta såklart för att man kan tycka och tänka och varför inte den med och varför inte den med och i och för sig ska man ge Stockenberg, för han började ju direkt att den och den och den ska vara med. Och så tänkte jag möjligtvis svara, ja men det är alltid så lätt, det har ju du och jag pratat om. Vem ska väck då? Det är alltid lätt att säga att den och den ska med. Men det behövde jag inte göra, utan han lyfte väl att Blanche till exempel skulle väck. Det var ju bara en spelare i och för sig, han skulle ju in många. Men det är ju sådana listor blir ju som ett diskussionsunderlag och jag tror jag skrev i ingressen också att det egentligen är omöjligt att ranka talanger för det finns ju två perspektiv på det. Det är ju potentialen, den är ju onekligen en parameter när man pratar talang och det är ju också vad har de uträttat så här långt under sina få år i elithandbollen. De två nästan ytterligheterna ska man ju... på något vis väga ihop. Jag menar, Erik Johansson, absolut finns det en stor potential. Men det som kanske, nu kan vi ju avslöja det att han heter. Men det är ju en fantastisk säsong. Som, han är kanske bäst i hela ligan. Mm. Och han kvalar ju då in för att han är född 2000. Och det var ju 2000-talet. De som var födda på 2000-talet. Så liksom, det är ju inte så konstigt att han... Medan sen är det ju med någon 16-åring som... där vi såklart mer... prata potential. Så att, ja. Och så någonstans väga ihop det till en och samma ranking. För att skulle man ta det ena perspektivet bara så hade den ju såklart sett annorlunda ut. Och sen var ju Stocken då kritisk till har du bara bedömt offensiva kvaliteter för hälften kan inte spela försvar. Jag är väl medveten och försökt ta med också. Liksom, är du en tvåvägsspelare så hamnar man lite högre. En annars. Men sen kvittar det ju vilken ranking du än... Jag menar, de här rankingarna av världens bästa spelare eller decenniets bästa spelare. Det är ju mer offensiva kvaliteter. Alltså Tobias Karlsson kommer ju aldrig att komma topp 3 hur bra försvararen än är.
Och sen talanger är ju, där är det ju ännu lättare att det blir så, för det är ju inte, det är vanligare att man spelar försvar när man, ju äldre man blir.
Ja,
alltså
och
sådana här som kommer upp.
Ja, nej. Så att jag tycker inte att det är så konstigt. Men jag hade med mig gärna att man var man en tvåvägsspelare åtminstone, så allt annat lika kan man ju diskutera om det är det. Men så hamnar ju tvåvägsspelaren högre. Och vill gärna ha med det också i den här nu, vad ska man säga, en debatt är det väl inte, för alla tycker ju samma. Vi måste få fram fler tvåvägsspelare till landslaget. Mm. Så det var ju lite på tapeten och då tycker jag det var värt att lägga lite vikt vid det också.
Det finns ju aldrig några facit på de här listorna, men det finns ju, det görs väl aldrig heller, det är därför du aldrig behöver oroa dig sen. Alltså det här, det är ju det är som du säger, det är diskussionsunderlag lite så. Men det hade varit kul att gå tillbaka. Sådana här listor, jag vet inte när du liksom började göra sådana, du kanske inte gjorde sådana listor när typ Kim Andersson och Larholm var
nej.
Unga, men det hade varit kul, sparar du sådana här så kan vi gå igenom detta om podden finns om 10 år, så kan vi se hur rätt eller fel ute du var.
Ja, nej men jag håller med dig. Alltså jag, det har ju blivit lite fler sådana listor nu sen plus har ju funnits länge, va? Men de är ju som sagt populära läsning och många beställer plus för att de verkligen vill läsa en sån här grej, och det är liksom själva kanske syftet med de här rankingarna på sätt och vis. Men jag har ju någon för ett vad kan det då vara? Kan vara 3-4 år sedan. Nu har jag inte gått tillbaka, jag bara talar om minnet nu. Som jag vet att Emil Hansson var ju ett eller tvåa.
Mm.
Jag tror om han var tvåa, Lukas Nilsson etta. Till exempel. Alltså ja. Där finns ju säkert kan gå in på fler. Och sen har vi ju, nu tappar ju Match, tidningen Match har ju kört sådana,
ja, just det,
stora rankister. Och den första måste ju vara en 3-4-5 år gammal. Som man också skulle faktiskt kunna gå tillbaka till lite. Men det är ändå intressant att se om 10 år där man definitivt kan, om vi nu tar den här som är ny, ser nu. Då kan man ju verkligen göra bedömning. Det är ju fortfarande för tidigt att slå fast saker på det som är 3-4 år gammalt, tycker jag.
Ja, det blir det ju. Ja, alltså där är det liksom.
Det är ju inte helt. Emil Hansson, okej.
Okay. Ja, du har fått lite mer. Ja, du har fått lite mer signaler, men de är liksom, handbollsspelare är väl som bäst där. Eller de pikar väl någonstans. Det är ju närmare 30.
Ja, och det är ju. Så det är ju inte slutbetyget. Intressant i detta, jag vet inte, hade vi uppe det för några veckor sedan när jag i alla fall fick höra om det eller bli påminn om det. Hur många av våra största spelare som aldrig har gjort en U-landskamp? Känner du igen det?
Ja, vagt, men påminn mig.
Stefan Löfven är ju det bästa, tydligaste exemplet.
Ja.
Han är välkänd, men han är välkänd i det faktumet också. Jag tror också Vranjes. Jag vet Tobias Karlsson. Linnea Torstensson. Jag tror att detta var i samband med Lukas Pellas där när jag skrev om hans resa, som det brukar heta. Så var Daniel Wander, presschefen som i landslaget, som påminner mig om det. Eller nämnde några som. Björn Gilsén var det också jag höll på med där i det här dokumentet. Hade ju heller inte varit med. Ja, han har en eller två träningslandskamp på U21 och sånt där, men slog igenom i mitt under ett senior-VM.
Mm.
82. Men det är ju en annan historia. Men så som sagt, så till de där ute som är en 17, 18, 19. Bara får man inte med på Sportbladets lista så är det inte kört.
Nej.
Kan vi väl slå fast empirisk.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kunskap.
Jag tänkte bara gå tillbaka lite till handbollsligan. Vi har inte nämnt den så mycket de senaste veckorna här när vi har poddat. Men vi kan väl ta lite. Det pågår ju lite strider. Så, toppstrid och slutbestrid och kvalstrid och nedflyttningsstrid. börjar liksom sätta sig lite. Om vi börjar nerifrån där. Varberg har vi sagt, det blir svårt. De har 4 poäng upp till OV. Den är väl inte den mest intressanta striden. Samtidigt som Hallby, även om Underhed har en match mindre spelare än Hallby där över kval, ingenmansland slash kvalsträcket där, så börjar väl de tre kvallagen forma sig där med Underhed, Guif, OV. Och Hallby liksom börjar sätta sig som ett ingenmanslandslag.
Det är starkt av Hallby.
Ja, det får man verkligen
om
säga.
Om de hamnar där.
Däremot slutspelstriden lever ju i allra högsta grad där med RIK som har 1 poäng upp till Sävehof. Det är liksom, det är lite så här, lagen har inte alls lika många matcher spelare, så det är lite svårt att göra en, få någon slags helhetsbild av läget. Men RIK har 1 poäng upp till Sävehof över slutspelstrecket och ytterligare en till IFK Ystad och sen 2 till Lugi. Det är väl främst de 4 lagen där. Jag skulle säga det är ett streck som är helt omöjligt att tippa. RIK liksom, man vet inte alls, får inget grepp om dem överhuvudtaget. De kan vinna vilken match som helst och de kan förlora mot vilket lag som helst. Ja. Lite samma med IFK Ystad, de slår de Kristianstad och liksom, de kan mycket väl förlora mot Hallby och Önnered och den typen av lag också. Sen Sävehof är väl ett sånt lag man, som de alltid är, eller som de är, har varit de senaste åren när vi har pratat om dem, att man sitter och väntar att det ska. Nu börjar de tugga igång här. Nu har de haft lite skador, men nu ser de bra ut. Men sen, nej. De är nog där i den slutspelstriden för att stanna.
Ja, att de kommer inte ta sig ur den, nej. Men i fjol lossnade du för dem i slutspelet, kan man ju lugnt säga.
Ja, men sen kan ju allt hända därefter.
Ja. Men i år är det ju ändå på en, där man har trott att det ska lossna för dem. I år är det ju ändå på en lägre nivå. De är dessutom regerande mästare. Visst, de har haft sin beskärda del av skador och så vidare, men och spel i Champions League kanske då ett rätt så orutinerat manskap att klara av den striden på 2 fronter. Men jag fortfarande är ju Sävehof ändå en besvikelse att med 10 matcher kvar, ja, verkligen riskerar att missa slutspel.
Ja, så Lugi
skulle jag bara säga. Jag frågar Axel ner det, för han, det har ju varit 2 fina poäng för dem och fått lite luft ner till lag 7, 8, 9. Så jag började bli nervös sådär. Så, ja, det var han väl inte. Och alltså, det är klart att vi det hållet vi måste titta. Men alltså, att de har fortfarande inte tappat en poäng i år mot ett lag utanför slutspelet, sa han.
Nej.
Alltså utanför topp 8. Så att, det är klart att fortsätter de hålla den sviten så kommer de ju klara sig utan vidare.
Ulf Berg på Twitter ville att vi skulle hylla Lukas Pellas.
Ja, jag såg att han förväntade sig det. Jag tyckte det var lite... Ja. kan förvänta sig. Jag tyckte det var lite hård ton i det på något vis. Att, men det kan vi göra. Vadå, utifrån gårdagens match? Eller vad
menar? Ja, jag vet, han var väl okej igår. Jag tycker mest när det gäller Pellas... ja, visst, han har haft en jättefin. Men det roligaste med honom är ju att han... går att bli klar för Montpellier där nu efter EM. Det var ju en övergång som är rätt cool. Alltså det är ju att man kommer lite från ingenstans. Även om man har varit bra nu på Lugi. Så liksom rätt rakt in i EM-truppen. Och sen rakt ut till Montpellier. Det får man ändå säga ett topplag i Europa.
Det var Champions League-final för 1,5 år sedan.
Ja.
Ja, nej, det är...
Han har en hyllning för sin, både den här säsongen och sin förra säsongen. Alltid, han, jag tyckte i och för sig han var bra redan i Hammarby när han väl fick spela.
Du var ju en av de få som såg potentialen där, menar du? ja, tyckte han var bra. Han spelade väl knappt.
Men det, nej, han spelade inte så mycket, men när han fick spela...
Så såg du potentialen. Ja, det var kanske du som tipsade Lugi också.
Jag såg det direkt. Det här är ett ämne. Varför får inte han spela mer?
Nej, men absolut. Och han gjorde det ju jäkligt bra när han fick chansen i slutet på EM också.
Ja.
Det verkar ju vara lite som Krinso, ju helt iskall. Inga problem att ta straffar och kliva in. Och... Nej.
Nej. Så är den då berömda toppstriden, Alingsås och Malmö. Räknar du in Kristianstad fortfarande där?
Ja, jag menar, vad är de med 7 poäng efter med 2 matcher bakom Alingsås? Så att säga att de nej, som formen är ny så skulle man ju inte räkna in dem. Men säga att de ändå hittar ett och Jag menar, vinner de dem så...
De ska ju möta Alingsås hemma, så att de är väl med någon slags strid där ändå.
Ja, det är de nog. Men medan Skövde då har en match mindre och är 9 poäng efter Alingsås, känns ju mer som att de kanske får fightas med just IF om fjärdeplatsen.
Men sen har ju Alingsås liksom, de har ju slängt bort några poäng, rätt många poäng tidigare. Jag undrar om de kommer slänga bort så jättemånga till, även om de har varit illa utan de senaste matcherna också. Både mot Ystad och det var ju bara oavgjort där mot Hallby i paus. Men jag tror ändå Alingsås blir de som tar det till slut. När det gäller Malmö, Flink, så har de ju fått ett tillskott här. Dan Beutler blir ju helt, det har väl varit sådär känt fast ändå inte officiellt att det blir Malmö. Men nu är han ju klar, blev väl officiellt klar efter Malmös måndagsmatch. Ja.
Mm.
Och det kom ju ut, ja, du får berätta lite, jag har varit lite involverad och du har också varit involverad. Det var liksom lite spel bakom kulisserna där, kan man säga, hur detta kom ut med Beutler.
Ja, jag blev lite irriterad, får jag säga, måndagskvällen. Därför att jag hade känt till detta sedan, eller var mitt under EM, innan semifinalen och det där EM. Minns jag att jag fick veta det och hade liksom klart, jag pratat med Beutler, men då ville Malmö att man skulle vänta med det tills de hade mött IFK Kristianstad. Ja, av olika anledningar. Så att, ja, jag tänkte, ja, det är inga problem, det kan jag väl. Till saken nu också, det här är inte, det är ju som sagt ingen jättenyhet eller en stor bomb så sett. Inte så överraskande heller, men man vill ju ändå, ja, man vill inte vara sist om en nyhet. Och som sagt, Beutler har jag ju skrivit mycket om sista halvåret här. Och sen så fick jag veta att nej, de ville att vänta till efter OV-matchen också. För sen så vet jag att det är lite längre mellan matcherna nu och sådär, så att de skulle liksom kunna, ja, ta det då. Så att han skulle då börja träna som i onsdags. För grejen är att han får inte spela förrän den 28 mars när avstängningen går ut. Men som lagidrottare får man börja träna en månad innan dess med laget. Och då, nej. Så pratade jag med hårdföraren.
Två månader in.
Ja, det blir det ju såklart. Ja. Precis. Så han har ju varit klar några dagar egentligen. Har det varit möjligt. Och så fick jag då prata med hårdföraren Jörgen Rasmusson. Ville ha hans, som Malmö också. Var det givet för dem att låta honom göra comeback och så vidare. Och så kom vi överens om, han sa att när jag får publicera detta, ja, det är efter matchen, efter slutsignalen så får du göra det. Okej, okay. Så jag förberedde alltihopa, egentligen bara slutresultatet, fylla i, räknade med att Malmö skulle slå OV och det gjorde de också. Men så helt plötsligt, så mitt under matchen, så får jag veta att Sydsvenskan då har gått ut med det och hade intervju med Beutler och väl med Rasmusson också, tror jag, va? Så då blev jag lite det var inte så snyggt gjort. Om det vet, jag vet fortfarande inte, för jag har faktiskt inte kollat med Sydsvenskan om det var så att de blåste allt och alla eller att det fanns en annan överenskommelse. Jag fick intrycket i alla fall, jag skickade ett rätt så allt mejl där, var lite upprörd ändå, även om det inte var en jättegrej, så till Rasmusson, och han svarade dem efter att han hade inte varit på matchen, han var i Stockholm och han vet inte när Sydsvenskan de publicerade sitt ungefär, så att
hamnade Rasmusson i din svarta bok?
Ja, det är ju där med vad heter han, Valero Rivera, va?
Ja.
Ja, det är de två där nu. Nej, men det jag tycker var liksom, där var det så noga att man skulle respektera det. Då tycker jag man kan respektera. Alltså om Sydsvenskan också hade, jag tror inte, jag förväntar mig inte att jag var ensam, men jag förväntar mig att det var samma förhållningsregler till alla. Men det, så verkar det inte på Rasmusson. Det var ingenting han skrev i varje fall, att Sydsvenskan inte gjorde som de sa. Utan, ja, lite märkligt det hela.
För det var så liksom när...
Irriterande.
Mitt under matchen när man visste att Beutler han var och så matchen. Så helt plötsligt kom det ut, Sydsvenskan kom ut med citat med Beutler, sen rasslade till. Sen hade helt plötsligt både Aftonbladet, och sen hade Stormerfaul där också en intervju med Beutler. Så då, här är nog rätt så mycket som har varit förproducerat som inte som skulle ha släppts.
Ja.
och jag pratade med Rasmusson i samband med Kristianstads match där. Och hade pratat med Beutler någon vecka innan där, och då hade vi bestämt att vi hörs på tisdag. Nej, som i tisdag då. Ja, då visste man ju att då kommer de ju presentera det på tisdag, och så så blir man liksom sist på bollen där också. Men jag visste, de vill inte säga något, då har man inga citat, så det blir ett problem. Så ringde jag Beutler där i måndags när Sydsvenskan hade skrivit, och då sa han, men vi skulle höras imorgon. Ja, men Sydsvenskan har ju skrivit. Ja, så har de. Ja, det visste jag, han inte riktigt med på heller. Så det kändes som att det skulle komma ut senare än vad det gjorde i Beutlers värld också.
Ja, men så var det ju. Så var det ju sagt. Så att, som sagt, sen att man inte hade varit ensam om det är ju sin sak. Men lite trist när man får så tydliga regler som man då respekterar, så. Fixar förtroendet ett knäck, alltså mitt förtroende för Rasmusson i alla fall.
Sen är det som sagt, det är inte hela världen, för att att Beutler skulle göra comeback i Malmö var väl
Men ibland kan
var Kristianstad lite sugna, eller delar av Kristianstad kan man säga. Vranjes och Säterström gjorde lite sådana här propåer. Men det stannades av tidigt. Vanja sa att när detta kom upp i klubbledningen ovanför sportchefens huvud då, så hade de fått ett skratt till svar när Vanjas föreslog att de skulle värva Beutler.
Med tanke på hur han lämnade.
Ja, det där. Vad var det nu? Iransk klubb, va?
Ja, var väl det.
Samel Al-Hoyhai eller något.
Ja, kul. Ja. Nej, jag bara lite, alltså ibland kanske folk kan förstå varför men ibland så skriver vi ju saker som klubbar inte vill ska komma ut, eller att det inte ska komma ut för tidigt eller så. Därför blir man lite besviken när man väl då respekterar klubb. Och jag hade egentligen inte behövt, jag pratade med Beutler, så jag kunde ju nöjt mig med att lyssna på honom, och då klart jag hade respekterat honom, men men folk kanske kan förstå ibland att det blir lite konstigt så. Och det här gör ju att man inte känner liksom att nästa gång, vad ska jag om Malmö säger att jag vet någonting och pratar med Malmö, och de säger det stämmer, du får inte släppa det från då eller då, och så de har ju lite svårare för att följa det då.
Ja.
På tal om bara liga toppstrid ska vi också nämna SOE, ska inte glömma damerna, det brukar vi ju få skit för om vi gör det, och det gör vi ju ibland därför att intresset inte är så stort från er lyssnare och läsare heller för den delen. Jag fick för övrigt ett par mejl här om talanglistan och hur jag kan lista de 20 största talanger och inte ha en enda tjej med.
Du hade en hel lista.
Ja, precis. Och jag fick ju upp på Twitter där. När kommer listan med tjejerna? Ja, den här gången gjorde vi tjejerna först. Exakt likadan lista redan i oktober. Så det hade väl inte de koll på det som hörde av sig då. Men det, ibland blir det så här lite slentrian. Bara, där är en lista på herrar. Så ska man liksom automatiskt, så förutsätter man att man har nonchalerat damerna. Men den här gången var det ju tvärtom. Det var damerna som gick först. Men SOE så spelas det ju en ganska så viktig match, åtminstone för de två inblandade lagen. Det är H65 mot Skuru som båda ligger på samma 29 poäng, va? Och de möts på lördag. Vinnaren förmodligen vinnaren också serien. Och slipper ju därmed Sävehof för innan en final.
Mm. Antagligen.
Ja, men det kan man ju välja då.
Ja,
det är inte säkert att Sävehof sen går till final. Nej, men du slipper i alla fall möta dem innan en eventuell final.
Ja.
Så att den är viktig. Det är i och för sig, vinner Skuru den så kan det ju... de har väl Sävehof kvar och H65 har bättre målskillnad. Så att Skur och vinna och sen förlorar mot Sävehof, så tror jag H65 tar hem det ändå så länge de går rent.
Det har ju lite som, inte riktigt lika stark säsong som i fjol, Skur och H65, men nästan. Det är liksom de interna matcherna avgör hela serien, för de tappar inga andra poäng.
Nej, precis. Medan sen Sävehof kommer som vanligt då i slutspelet.
Ja. Vi pratar om Sävehof och deras skador. Gesim har ju fått Salih, alltså har ju varit rätt så olyckligt lottad där den senaste tiden. Får har ju fått smälla mot huvudet. Så fort han spelat så har han fått en ny smäll, känns det som.
Ja, han har väl 3 på 3, alltså 3 hjärnskakningar på 3 månader, tror jag.
Ja, det har varit rätt mycket snack om det på sociala medier där med hur man ska som försvarsspelare behandla en spelare som man eventuellt vet har hjärnskakningsproblematik. Det kanske inte man tänker på när man spelar matcher. Men det är ju... Alltså det känns som att det blir bara ett större och större bekymmer. Nu har Albin Lagergren är ju lite samma sak där efter under EM var han ju borta. Och nu har han ju, sen spelar han ju i slutet av EM och nu när han kom tillbaka till Magdeburg så har han fått ett nytt bakslag. Mm. Och är tillbaka, eller borta på obestämd tid. Det får jag nog fundera på, varför var det verkligen nödvändigt att han skulle spela där de betydelselösa matcherna?
Ja, han spelade väl inte. Han spelade ju mot Norge.
Ja.
Så spelar han väl inte mer. Spelar han mot
spelar väl mot Ungern med.
Gjorde han inte. Ja, det gjorde han nog. Ja. För den var ju meningslös. Norge-matchen var ju inte meningslös.
Nej. Det kan man inte.
Nej, de hade ju fortfarande chanser då. Men det kan man diskutera. För jag vill ju ändå bara säga, betona en gång till, för det kom ju kritik redan då att han spelade premiären, alltså när det kom fram där under EM och inför Norge-matchen att han hade hjärnskakningar, och då sa han ju till mig först att jag fick det, att han fick då den här smällen innan premiären, alltså typ sista träningen, och sen ändrade han ju lite sin version dagen efter sen när du var med och pratade om att det var nog dagen efter. Vet inte om det var lite för att skydda läkaren, för att jag kan säga att Daniel Gerhag som läkare är ju stenhård när det gäller, jag menar, finns det, jag säger att han har inte gjort något fel, skulle jag vilja säga.
Nej, de verkar ju jäkligt försiktiga alltså.
Det var ju samma läkare, Daniel Gerhag, som stoppade Simon Jeppsson från att spela semifinalen i EM för att han hade lite ont i halsen. För att i en förlängning, i värsta worst case scenario, så kan det ju sluta med en sån här hjärtmuskelinflammation eller något sånt. Det kan bli problem i hjärtat om man har väldigt mycket otur. Så att för det här när, därför att det är ju ingen som, jag tror inte Lagren själv är helt säker på när han fick den här smällen. Om det var nej, och vad jag förstått som, alltså det är ju ingen som har sett den heller, va? Så därför råder det ju osäkerhet när han fick den gällande kring premiären. Däremot så visst så kan man ju tycka att varför spelar han då mot Norge och framförallt varför spelar han mot Ungern? Men jag menar, de har säkert följt den här hjärntrappan och han var symptomfri och så spelade han. Och visst, så här, jag tycker det är svårt att kritisera beslutet.
Ja,
då, i efterhand så kan man ju alltid, ja. Det var kanske fel. Men där och då var det inte fel.
Men sen är det ju, de har ju fått, både han och Gesim har ju fått flera hjärnskakningar där. Och det känns som att då han kanske var helt frisk. Sen räcker de en liten smäll, får någon touch, landar fel, tar emot med skall. Alltså han kan mycket väl ha fått en ny hjärnskakning i någon situation som han inte först trodde. Liksom. Det är så jäkla...
Och för varje hjärnskakning så är det lättare att få en hjärnskakning till, så att säga.
Det är lite så, lite trist för alltså de här är ju, Gesim är ung och Lagergren är ju ändå förhållandevis ung. Borde ha jättemånga år kvar, men det är lite så oroande Johan Jakobsson-varningar där med att de inte kommer tillbaka och sen får de ta en paus igen och sen, ja det är ju, nej det är inte kul. Jag pratade med apropå SOE där med Sara Karlström som spelade här i Kristianstad i fjol, och hon missat 3-4 matcher med Ligi. Hon fick en hjärnskakning i början av december. kom tillbaka och sen fick hon hoppa av igen och sen kom hon tillbaka och nu har hon stått över flera matcher igen. Så det, jag vet inte om det är vanligare, det får någon forskning visa, men det känns som att det blir vanligare med hjärnskakningar.
Ja, jag tror att det är en kombination. Det kanske blir vanligare, men man också mer noggrann nu, mer uppmärksam.
Ja, och så är det vårdslöst försvarsspel. Jag har tyckt länge att det är liksom spelarna, många försvarsspelare har jag en bild av att de ska vara tuffa liksom, men att de inte har att de inte är tillräckligt bra för att spela ett bra, tufft försvarsspel på ett schysst sätt, utan att det ska vara tufft men att det inte blir bra, utan att det är tufft och blir vårdslöst. Det är ju bra, det har ju blivit fler röda kort här de senaste säsongerna, och det lär det väl fortsätta bli tills de har liksom lyckats få bort det, för det är ju liksom karriärförstörande grejer.
Ja, absolut.
Men innan vi avslutar, vi måste ändå nämna det här amerikanska Fox har varit ute och snurrat om sporten handboll igen. Och har ju blivit uppmärksammat stort på Twitter, både i Sverige och ända upp till världstoppen. Jag såg att Karabatic hade också lagt sig i den här debatten. Du kan väl bara lite kort redogöra för vad jag pratar om.
Ja, jag fick faktiskt, jag bara sett så här fladdra förbi, så jag försökte se lite vad det handlade om igår kväll här, bara för att vara lite förberedd. Men det är knappt jag riktigt kan reda ut alla turerna i det. Men det handlar ju om ett amerikanskt sorts sportprogram där de sitter och jag vet inte riktigt, det är något studioankare och sen vet jag inte riktigt. Men så tar de in där i någon intervju med någon amerikansk fotbollsspelare, eller före detta. Stjärna tror jag. Jay Cutler, jag kan inte den här världen, men jag tror jag verkar vara hyfsat känd. Där han sitter och säger att jag vet inte vad det handlar om LeBron, om det är LeBron James och någon om den amerikanska fotbollsspelare till där. De tre och så drar de ihop några till så skulle de lätt vinna OS-guld i handboll för USA. Så ungefär. Och det tog ju skruv här borta i Europa, framförallt får man väl också säga då.
You want to get a team together for the Olympics? They have like I think it's handball, but it's basically like a little ball that you throw around and then throw into a goal. So it's like soccer, indoor soccer with a ball that you throw.
Oh, you should play that.
You'd be very good handball player.
That would be so sick if you started. If you like,
there's a U.S. team, but like I want to go and do that.
Yes, you should.
Just throwing missiles.
I think if it was you, Patrick Mahomes, and LeBron. Just how many players play in handball? Like eight on a single time? So if it was you three against eight players from any other country, I think we win.
I guarantee we can put a team together that can win gold.
Yes.
Guaranteed.
I would absolutely agree with that.
Vad de här uninformed handball.
Som har drivit detta. Ja, jag tycker det har kanske blivit lite många turer i. Nu har de ju bett om ursäkt då. De har ju fattat att handboll är kanske en annan sport än vad de trodde. Alltså det är ju det här programmet. Så han ger Kaplot att inte har uttalat sig mer. Men det här programmet har väl officiellt bett om ursäkt. Och de har ju insett liksom att man jävlas inte med handbollsporten hur som helst. Att det finns ändå lite kraft i både de som är i och kring handbollen här. Så de fick väl på tafsen där lite grann.
Karabatic han har varit inne och skrivit på Twitter faktiskt också, och där han sa att ni får gärna min OS-guldmedalj om ni ställer upp och besegrar mitt franska lag då som till OS-guld.
Det handlar väl någonting om kastarm och sådana här saker också, tycker jag.
Så, ja, absolut. Wisla Plock hade ju gjort någon rolig video med när de hade filmat, alltså handbollslaget Wisla Plock, när de hade filmat, jag antar att det var något träningspass där de hade spelat handboll med amerikansk fotboll då, med lite blandade handbollsregler amerikansk fotboll som såg rätt roligt ut. Det kan man gå in och titta på Twitter. Underhållande.
Ja, men det enade ju handbollen på något vis.
Ja, och kanske en yttre fiende. Ja, precis. Kanske fick amerikanerna få upp ögonen lite för handbollsporten. Man vet aldrig.
Det kanske är bra. Det är kanske bra för Staffan Olsson och Robert Thelin som jobbar där borta.
Någonstans sitter Hassan Mustafa och liksom möjser.
Gnuggar händerna.
Gnuggar händerna, precis.
Och det du gjorde där nu, hörde
jag. Ja, hörde
du det? Du gjorde gesten, jag satte ord på den. Exakt. För det är, de ser ju det såklart, en viktig marknad i USA. Att överhuvudtaget att handbollen ska bli större i den engelskspråkiga världen är ju såklart IOFs dröm.
Ja. All publicitet är bra publicitet. Det är bra, Flink. Då tackar vi för idag och på återhörande igen om 2 veckor.
Ja, hej på er.
Thank you.